Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej och riktigt varmt välkommen ska ni vara till Evelöv och Månström.
Yes.
En alldeles ny podd.
Mm.
Eller hur? Ja. Grymt.
Äntligen.
Malin, vad var det som hände? Hur fick vi till det här?
Ja du, det kan man fråga sig. Hur möttes du och jag? Det är en rätt rolig historia faktiskt.
Den ska vi komma in på. Men vad den här podden ska handla om är kanske inte så svårt att lista ut med tanke på att jag har just Malin Evelöv här framför mig.
Nej, och du är ju en löpare av stor dignitet nu för tiden också.
Ja, på något outgrundligt sätt så har jag lyckats göra mitt namn inom löpning. Jag har väl på något sätt blivit lite grann av motionärernas representant kanske man kan säga.
Mm.
Och de behövs ju också.
Och det kan jag säga Petra, det trodde jag inte när jag träffade dig för första gången.
Jag förstår inte alls hur du menar Malin. Ja, du kommer strax att få dra den storyn om hur vi först träffades. Men nu tänkte jag berätta lite mer om vad vi kommer att få höra i detta första avsnitt av Evelöv och Månström. Vi har ett fullmatat avsnitt att bjuda på. Vi kommer att svara på ett gäng intressanta frågor från lyssnarna. Vi kommer att ringa upp en levande löparlegend och prata om hur man stressar ner och hittar balans i livet och löpningen. Och dessutom går vi på djupet med den nya trenden att äta frukostmat till middag. Är det verkligen någonting för oss som snorsporter och behöver mycket och bra mat? Och så får ni veta allt om sportdrycken som Zlatan själv har komponerat som uppges vara den optimala sportdrycken. Men är den någonting för oss löpare? Nu kör vi! Det är framförallt löpning vi ska prata om. Kanske att vi väver in någonting annat. Det gäller ju att hålla musklerna i trim så att man är snygg naken. Det kanske man inte blir av att bara springa. Eller vad tycker du Malin?
Ja, det är en bra bit på väg i alla fall. Sen tycker jag att man ska träna annat också för att bli riktigt snygg naken kanske. Men viktigast är väl att vara nöjd med sig själv.
Absolut. Det är i alla fall himla kul att få göra den här podden med dig Malin. Och precis som du sa, så hur vi träffades, hur våra vägar korsades är ju faktiskt en ganska kul historia. Och då får vi leta oss tillbaka några år i tiden. Jag tror att det är någon gång i början på 2010. Det är vinter. Mm. Snön yr utomhus och vi befinner oss i Sätrahallen.
Mm. Jag har ju blivit kontaktad av dig. Du jobbade för Svenska Dagbladet på den tiden.
Ja,
och skulle göra ett löpreportage av något slag. Jag kände inte till dig och jag tänkte det blir kul. Jag hade planerat ett litet träningspass för dig där så du skulle liksom få känna på det här med intervallträning och löpskolning och allt det där. Och, så vi möts där och du är ju inte ombytt, vilket jag trodde att du skulle vara.
Jag kommer inte ens ihåg det här faktiskt.
Nej, och då sa jag att vi ska ju köra ett pass så att du kanske ska byta om. Och det finns ju omklädningsrum där i Sätrahallen, men de tyckte du var onödigt och ja, utnyttja helt enkelt. Så du började klä av det där liksom mitt i hallen.
Vet du hur det var Malin? Jag var så himla starstruck när du kom in. Eller när jag såg dig så var det så här, shit, alltså jag visste inte vad jag skulle göra. Det var som att jag blev handlingsförlamad och slutade tänka. Så jag trodde nog att jag var inne i omklädningsrummet fast jag egentligen var mitt i Sätrahallen.
Och jag kommer ihåg det här fortfarande. Jag är ju inte pryd av mig, så för min del var det inga problem. Men det fanns ju andra friidrottare som höll på att träna för fullt där. Och jag såg att det var några som slängde några blickar där när du står i BH och trosor mitt i hallen. Och bara liksom slänger av dig det där och drar på kläderna. Och jag tänkte, det är ju coolt. Alltså, ja. Det är inget med det. Men jag känns inte så där jättevan vid träning och löpning.
Nej.
Och så körde vi ju löpskolning där och det var ju lite nytt för dig på den tiden.
Mm.
Och sen körde vi intervaller och jag hade planerat ett litet pass där, jag visste inte din nivå. Och du drar iväg på första 300 meters intervallen i tempo, så jag tänker att wow, det här är ju en bra löpare. Var bara det att du hade ju inget grepp om vad det innebar att springa sånt där.
Nej.
Så att du låg ju efter första intervallen.
Men jag tänkte att 200 och 300 lät ju så kort, så då kan man ju dra på ordentligt, tänkte jag.
Så att jag fick ju skära ner lite i antalet intervaller jag hade tänkt och sådär. Så att, och sen skulle ju du, hörde jag ju efteråt, då skulle ju du iväg och göra ett maxkonditionstest av någon anledning senare på dagen.
Jag hade inte tänkt till där riktigt, för sen har jag lärt mig att det kan man kan ju inte träna intervaller på förmiddagen och göra ett maxpulstest på eftermiddagen. Men det här var ju sån information som jag inte hade på den tiden.
Nej. Men där startade i alla fall vårt möte. Och jag gillade ju dig redan då som person. Jag tyckte du var cool och liksom totalt prestigelös i att våga bara ta dig an något som du inte alls kände dig trygg i. Och sen på den vägen blev du löpare. Jag tänkte att det där kan ju, antingen så blir man ju hooked och stannar i och inser att fan, det här var ju jätteroligt. Mm. Eller så är det sista passet man gör i löpning någonsin. Så att jag är glad att du tog den rätta vägen att ge löpningen en chans efter det.
Ja, men exakt. Ja, men det var nog så att det var lite skräckblandad förtjusning där. Men ändå så någonting som man blir nyfiken på. Och sen så har ju våra vägar korsats lite så här av och an, kan man säga. Och jag kan känna att det var så här coolt att se att det fanns en vanlig människa under den här löparkostymen, den här coola löparkostymen. För man har ju sett dig på tv när du gett intervjuer efter tävlingen, när du var elitaktiv på 800-1500 meter. Mm. Och då var det alltid så här supercool och mediatränad.
Nej, mediatränad, det var man inte på,
var inte det?
På 90-talet. Nej. Det
var alltid så här, det här var inga problem och det här ska bli kul att springa. Och
ja,
det här...
men men på den tiden fanns det inte sånt. Då var man självlärd, man fick kasta sig ut. Jag var jätteblyg i början, kan man kanske inte tro idag, när jag inte är så blyg längre officiellt. Men mina första intervjuer, herregud, jag har sett dem. Det är när jag var 16 år där, det är ingen kaxig tjej där inte. Men sen så blir det ju mer att man vänjer sig vid att tvingas till. Det är en del av kändiskapet, om man säger så. Att man måste lära sig att... vissa älskar att stå i media, andra lär sig hantera och vissa hatar det. Jag är någonstans där mittemellan. Jag tycker det är helt bekväm i det, men jag är inte sån som sökte det. Nej. Att stå där. Men det är en del av jobbet på något sätt.
Så att, men sen har man ju satt i så här, vad heter det, Let's Dance och Stjärnor på is, eller vad heter de då? Hemma hos mig klockan 8.
Ja,
vad heter
ja.
De?
Ja, det var någon sån där matprogram.
Ja. Så du gillar ju att synas vid sidan om din idrott också?
Jo, men alltså jag är en rätt öppen person. Jag har inget problem att visa vem jag är bakom ytan, och jag har ingen sån bild som jag måste själv leva upp till, tycker jag, så annat än att vara den jag är. Och alla idrottare eller kändisar av olika slag, det är ju människor, trots allt. I bakom ytan där så finns det samma känslor som hos alla andra människor, och den tycker jag är härlig att få plocka fram och visa att det är inga konstigheter bara för att man råkar ha inriktat sig på en speciell grej och satsat väldigt mycket på det.
Nej, men det håller jag absolut med om. Sen så, om vi då flyttar oss fram några år till, jag tror att det är 2014 kanske, då sitter vi i en sån här omklädningshytt, eller i varsin omklädningshytt på ett friluftsbad, eller utebad, eller vad säger man, i Stockholm. Ja. Och vi är med i någon plåtning för ett yoghurtmärke. Och det är svinkallt och vi sitter där och skakar. Och så minns jag hur vi diskuterar någonting där jag tror de flesta skulle vilja vara en fluga på väggen.
Det tror jag också.
För det var väldigt så här, det var väldigt frispråkig diskussion, för att vi båda var ju i dejtingsvängen då.
Jo, jag minns det också, att det som är så härligt det här med att möta människor, att ibland bara klickar det. Våra vägar möttes ju tidigt där av en professionell slump, och sen så har den liksom kommit och gått under åren, och sen har vi ju märkt att fan, vi tycker ju att det är väldigt kul att träffas, och vi har samma humor och en lättsam inställning till saker och ting, och rätt frispråkiga. Så att vi har ju alltid haft väldigt roliga diskussioner, du och jag. Och det är därför vi sitter här.
Ja, men exakt. Men vad tänkte du när jag frågade dig om du ville göra en podd då?
Absolut, äntligen.
Var det så du kände? Ja, på riktigt?
Ja, men faktiskt. Jag älskar ju utmaningar. Det är därför jag gör de här lite udda grejerna ibland också. För att jag vill känna mig levande. Jag vill göra olika saker i mitt liv. Idrotten har ju alltid tagit väldigt stor plats hos mig och kommer alltid att göra, för det är liksom mitt största intresse och min liksom passion, stora passion i livet. Men det ger ju också massa chanser till att göra massa annat. Och när jag som sagt har lärt känna dig och träffat dig, och så kände jag att det här är precis det som jag skulle vilja göra.
Och vad kul!
Tillsammans med rätt person, för det är det. Personkemi, det är väldigt viktigt tycker jag.
Och utmaningen för oss i den här podden kommer ju bli att jag måste sluta intervjua folk. Och vi måste börja så här prata, eller så här, jag måste ta mig ur intervjuarrollen och börja bjuda lite mer på mig själv, tror jag. För det har jag också fått höra i mina sociala kanaler, att faktiskt var det någon som ville att jag skulle be någon annan intervjua mig. Och det var faktiskt någon som föreslog att, kan inte Malin intervjua dig? Så att det är ju, folk vill ju faktiskt veta lite grann om mig också. Och det kan jag tycka, vad finns det för intressant att säga där? För att...
Jo, men kan du inte berätta lite kort om dig själv då? Nu vänder vi på steken. Ja. Då kör vi lite...
Du gjorde så du.
Tvärtom bara. Vem är Petra då? Varför har du hamnat i det här som du hamnade i? Förutom att jag då drog ut dig i mjölksyra nivåer som du aldrig hade upplevt. Vad fick dig att bli löpare?
Ja, men det är faktiskt en ganska fascinerande historia som de som följer min blogg till exempel har hört säkert. Även om de har hängt med ett tag. För det var ju... Om vi går långt tillbaka i skoltiden, så var jag verkligen den som hatade gympa. Jag var sämst på gympa. Och det absolut värsta med gympan, det var att springa barkbanan. Barkbanan är 1,7 kilometer självplågeri. 1,7 kilometer bara kamp och elände i terrängspår i Uppsala. Och detta spår skulle man då springa ouppvärmd. Och det är oftast på hösten, minns att man sprang det där på något vis.
Direkt efter sommarlovet, ja. När man hade slappat och
ja,
inte
och tränat. Ja, och svinkallt och obehagligt var det. Och jag kom alltid så här dålig. Det var långt efter alla andra. Så där.
Men du kom inte med ursäkter, för det kommer jag ihåg många av mina klasskompisar som inte var så villiga till löpning. Så det var alltid att de hade glömt gympakläder, hade ont i ett knä, hade lite ont i halsen. Utan du körde ändå?
Nej, alltså det var inte så att jag ville inte skolka från gympan. Jag gjorde inte det, utan det var mer att jag ville vara bra på löpning. Jag ville vara bra på redskapsgymnastik. Jag ville vara bra på de här grejerna. Men jag upplevde att de inslagen som fanns i skolidrotten passade inte mig. Det var kanske någon enstaka gång när vi skulle köra simning eller när vi körde långfärdsskridsko eller klättring, sånt som jag gillade. Då sken jag upp och då levde jag upp de dagarna. Och då önskade jag mig att, men när man sen skulle få betyg i gympa, varför kunde man inte få göra mer sånt? Varför var det bara redskapsgympa, spökboll och löpning som var det som sattes betyg på? Det tyckte jag var jobbigt, så att jag tror att...
Men har du gillat att titta på löpning och alltså att tänk dig in, att tänk om man kunde springa så där, eller har du drömt om det, eller blev det bara som en slump att det blev löpning just?
Alltså grejen är att jag har ju velat bli löpare, men jag tänkte att jag kan inte bli löpare för jag har inte rätt förutsättningar. För man såg ju till exempel dig på TV när du tävlade, och du är ju fortfarande slank, men då var ju du ännu smalare. Och då tänkte man att men det är så här man ska se ut. Och alla andra löpare var ju också jättesmala och sådär. Så jag hade inte rätta förutsättningarna. Och så tänkte man att ja, men löpartalang är någonting man föds med, tänkte jag. Mm. Och sen så deltog jag väl i de här, du vet, med Gräddnosloppet och vad det fanns. Och då tränade inte jag, utan jag bara ställde mig på startlinjen och trodde att det skulle funka ändå. Mm. Så att... Så jag vet att jag ställde upp i något sånt här Maja Gräddnosloppet, 5 kilometer. Och första kilometern gick jättefort och sen så gick jag.
Ja.
Och det känner ju säkert många igen som lyssnar på det här. Men om vi sen hoppar fram i tiden, då struntade jag helt i löpning i många, många år. Det var först när jag satt på det här redaktionsmötet på Svenska Dagbladet då. Det här klassiska redaktionsmötet när jag får den här startplatsen till Stockholm Marathon. Och sen då ska blogga om det, gå med på att blogga om det. Det är då som, detta är alltså år 2009. Det är då som jag på något sätt har bestämt mig för att men nu jäklar ska jag ge det här en chans på riktigt.
Och så mötte du mig i Sätrahallen på det.
Och sen mötte jag Malin i Sätrahallen och resten är historia. Nej, men, och sen märkte jag väl att löpare är ganska trevliga ändå. Det är inte, alltså, i början så fick man ju ganska mycket kritik, men också att man märkte att det var många som uppskattade att det kom någon som inte är superavancerad. Mm. Och faktiskt, men det tycker jag att du är bra på, Malin, för att du på något sätt, du har ju din digra meritlista, men du lyckas ju ändå nå alla grupper, tycker jag.
Ja, men det är lite det här tänket är liksom att se människor och att just jag vet ju med mig själv att oavsett vilken nivå man är på så är det otroligt häftigt att uppnå sitt mål, ett eget mål. Och om det är OS-final eller guld på OS som är målet eller om det är att få en skön löprunda på 5 kilometer i skogen och en aha-upplevelse över det. Det är lika häftigt på ett sätt att känna att jag har blivit bättre, jag har gjort någonting för det, jag är stolt över mig själv. Mm. Och det är det som jag tycker är så häftigt idag, att få jobba med det i mitt jobb som personlig tränare för motionärer. Så att den där kicken, liksom komma hem med ett stort leende på läpparna och vara på gott humör för att man har presterat något som ingen annan bryr sig om kanske, men man själv känner en inre god känsla. Och jag älskar den och jag älskar den fortfarande med mig själv och min träning, även om inte jag har några höga mål längre på samma sätt, så är det en träning, löpning är ju en må bra känsla som är grunden till allting.
Men du, med Malin, när du säger det här att du inte alls är på samma nivå, alltså du kom ju faktiskt trea, eller var det tvåa på Lidingöloppet förra året?
Trea var jag.
Trea. Ja, men och på en, nu ska inte vi snå in på tider, men alltså det känns som att du fortsätter ju leverera på något sätt. Eller är det alla andra som inte levererar?
Nej, men jag gjorde faktiskt min näst bästa tid någonsin på Lidingöloppet förra året.
Hur gick det till då?
Jag tror att mycket är det ju självklart att jag har mycket träning i kroppen sedan många år. Jag har en otrolig erfarenhet av att springa lopp. Och jag vet precis hur jag ska lägga upp.
Speciellt Lidingö, du bor ju på Lidingö.
Jag bor där och jag springer ofta där och jag har sprungit loppet många gånger. Men det är klart att det är ju krävande. Jag blir äldre och jag kan inte leva på gammal träning. Men jag håller ju igång mycket. Men sen tror jag mycket det här må bra. Jag är inne mycket på det. Det har jag alltid gjort, eller alltid tänkt så, även som elitidrottare. Att jag har levererat som bäst när jag har varit i harmoni, mår bra, ser till att mitt övriga liv funkar. Och inte gå runt med massa strul vid sidan om privat, för det tar energi och det tar kraft. Så då kan du vara hur bra tränad som helst, men du levererar ändå inte. Så jag tror att mycket det lever jag på nu, att jag försöker liksom se till att mitt liv är att jag mår väldigt bra och gör saker som ger mig kraft helt enkelt. Och sen är det ju självklart att jag har tävlat sedan jag var 7 år och det är ett par steg som jag har tagit där.
Du har sprungit lite grann.
Ja.
Men du, någonting som vi pratade om i allra första avsnittet av min andra podd, Maratonpodd, eller min andra podd, det är en annan podd, det här är ju vår podd, är ju faktiskt att vi kom fram till att vi båda springer som bäst när vi är nykära.
Mm.
Var det så att du var nykär förra året när du kom trea på Lidingloppet?
Mm. Det var.
Du ser, hör ni det allihopa nu? Ja, men alltså och det stämmer ju så bra tycker jag, för att precis som du säger, när man har, visst kan man springa på ilska eller sorg eller frustration, men det blir inte den här ihållande uppåttrenden tycker jag.
Nej, men det är verkligen så. Jag tänker tillbaka många gånger på liksom, när jag har presterat som bäst perioder i mitt liv och så. Och mitt bästa elitår, det var 1998 när jag tog EM-silver och då var jag också nykär. Nu var det nog min bästa på väldigt många år förra året och nykär igen. Så att jag tror mycket det där överhuvudtaget det här med att nykär eller inte, men harmoni, lugn i kroppen, en livsglädje på något sätt och att man känner att det mentala är på rätt ställe. För har du problem vid sidan om det är jobb eller om det är relationen eller vad det nu är som stökar till det, så tar det tankekraft och mental styrka. Och även om du tycker att nu är jag svinförbannad och jag har massa ilska som ska ut, så tar det liksom kraft samtidigt som det kommer ut. Så att jag tror att det är mer det där harmonin. Och sen kan löpning ge harmoni. Ibland om du inte är i en bra fas i livet så finns det ingen bättre terapi än att gå ut och springa. Man kan vara under isen med massa saker och stress i sig. Och så går man ut och springer så känner man ändå att det landar bättre i kroppen. Så att löpning är ju fantastiskt på många sätt.
Fast jag kan tycka att just när man ska ge sig ut och springa de här jobbiga passen, alltså framförallt då intervaller, alltså såna här hårda intervaller, det tycker jag är jättesvårt när man inte mår bra i själen.
Ja, när man orkar inte, man har inte kraften och utan där måste man ha huvudet på rätt ställe och fokuserad och då kan inte ligga en massa skrot då, vid sidan om. Eller hur, håller du med om det här? Har du sprungit bäst nykär eller hur, har du någon tanke kring det?
Jo, men det tycker jag. Jag tycker att när jag har varit... Nu har jag haft ett väldigt... Jag ska inte gå in i det. Det här ska inte bli någon slags dejtingpodd. Men alltså, det har ju varit upp och ner för mig i många år. När man var singel och sökte kärleken. Och det gick gång på gång så gick man bet. Och då var det liksom den här känslan av att... under någon vecka så kändes allting som att ja, men det här är killen i mitt liv och det här kommer bli bra. Och då gick träningen jättebra. Sen så fick man en smocka och så gick träningen dåligt. Så att det var väldigt mycket upp och ner. Mm. Vilket var väldigt jobbigt. Men nu så känner jag ju att just nu när jag har en stabilitet i livet med sambo och barn och sådär, då kan jag ibland känna att jag inte riktigt har den här lilla gnistan som man kanske skulle behöva när man just var nykär. Nej. Att faktiskt ta sig ut och ja, nu kör vi, nu tänder vi till.
Ja. Är du bättre? Jag har ju ett långdistansförhållande så jag liksom drar
du springer
ut på
dit. Nej.
Nej, men jag drar ut på det här nykära för vi kan inte ses hela tiden. Och så jag känner ju för mig det här perfekt. Jag går ju bara på ångorna för att det liksom drar ut den där perioden. Så att jag försöker tänka så i alla fall.
Det är särbo man ska vara om det ska, löpningen ska funka.
Om man ska hålla i nykära i alla fall.
Ja, nej men det är väl det. Eller på något sätt så ska man försöka hitta den känslan även utan att bara vara så. Men jag tror att antingen så är man humörlöpare eller så är man inte humörlöpare. Jag tror att det är någonting som är ganska individuellt och som är svårt att göra någonting åt.
Såklart, att det är inte alla som påverkas lika mycket av det. Vissa stänger ju mer av känslorna när de springer för man liksom har inte ork och tid och sådär. Mm. Men det beror ju självklart mycket på, men jag är en känslomänniska och för mig påverkar väldigt mycket hur jag mår och det vet jag under min aktiva karriär också, att jag kunde vara i superform rent fysiskt men det fanns saker som låg och stökade vid sidan om som tog bort lite av det bästa av den fysiska kapaciteten, så att är det något man ska ändå vara medveten om, tror jag, det är att försöka se till helheten och liksom inte bara se till att man har precis ätit och sovit rätt och tränat stenhårt och struntat i allt annat, för att jag tror att det kan hämma lite grann.
Men där tycker jag är roligt, vi har haft många sköna diskussioner genom åren, men en som återkommer, det är det här med när du var på någon fest och du skulle springa maraton, var det maraton?
Ja,
du stod med ett glas vin och så var det någon som kom fram och frågade, ska du verkligen dricka det där? Eller hur var det?
Ja, det var apropå en vecka det här med... innan, så det var inte dagen innan, det låter ju jätteoseriöst, men nej, det var en vecka innan jag var på en fest och så... jag är ju liksom, för det första var det ju här liksom efter min karriär, jag var ju liksom, jag kallar mig för elitmotionär, så att jag tyckte det var jätteskönt att slippa den där hysteriska elittänkpressen. Och jag tänkte ju liksom, och så var det en, stod jag och pratade med någon kille där och så sa han att han skulle springa Stockholm Marathon och det skulle jag ju också. Och han hade ju inte druckit alkohol på en månad då och tyckte att vad gör du liksom? Står du och dricker vin? Jag bara, ja men...
Tänker du inte på ditt pers, Malin?
Ja, och så tänkte jag så här, och så sa jag, ja men jag var då, loppet är ju inte imorgon, så det är ju om en vecka. Mm. Så för mig var ju det där liksom tvärtom. Jag tyckte det var jätteskönt att få ta ett glas vin där och slappna av och inte stå och tänka på att oj, nu måste allting vara på topp. Jag sprang jättebra, så att det var absolut ingenting. Men det är så olika hur man ser. Och jag säger inte att det är rätt eller fel, men för mig funkar det bättre att vara rätt off. Mm. I tänket när jag är ledig, då vill jag liksom vara vanlig person, tänka på annat, vara helt normal och så slå på när det väl gäller, för då orkar jag slå på. Men om jag går runt och jag är nästan på hela tiden, då är jag slut på startlinjen, då tycker inte jag det är lika kul. Så att det där är också, det är väldigt olika, men jag tror lite on-off-knapp kan vara nyttigt. Ja, men du själv, Petra?
Nej, alltså jag är ju väldigt liberal. Nu menar inte jag att jag tömmer vinare om dagen, men däremot så kan jag tycka då återigen med disclaimern att folk får göra precis som de vill. Det här är min egen åsikt, och det är att jag tycker att man kan slappna av lite grann om man inte är elit och siktar på pallplats eller livnär sig på sin träning. Mm. Så tycker jag faktiskt att man kan slappna av lite grann och om jag då kanske blir plats 950 istället för 940, så kanske inte det spelar så stor roll. Men jag kanske får ett trevligare liv om jag tar det där vinglaset, eller om det kan vara att man kanske går ut och festar, att man dansar, det behöver inte ens vara alkohol med i bilden, utan bara att man, ja men, eller kanske skippar ett pass någon gång och går och fikar. Jag kan också tycka att det finns en hashtag. Jag vet att sociala medier kanske inte är riktigt din grej än, Malin.
Jag är ingen världsmästare där. Nej, kanske.
Senaste inlägget på ditt Instagram, det är faktiskt din Lidingölopps prestation där 2015.
Oj, du har koll på mig, Petra. Det stämmer nog. Ja.
Men i alla fall så finns det en hashtag som heter Aldrig vila. Och den tycker jag, så som jag tolkar den, tycker jag att den är lite märklig. För det känns ju som att, ska man aldrig vila då? Men hur roligt blir livet då egentligen? Om man aldrig kan göra någonting annat än att träna?
Nej, jag håller med. Framförallt, det är ju en del i det här med träning som jag får faktiskt bromsa lite av mina kunder i också. Att våga vila, våga känna på kroppen. För vore det så enkelt det här med att skriva ett stenhårt träningsprogram som leder till en viss tid på ett lopp, då vore det här superenkelt. Både att vara elit och vara motionär, men det är ju hela tiden så att kroppen ska hänga med, man ska tåla träningen, du ska ta till dig träningen, och det beror ju väldigt mycket på vad du tål överhuvudtaget. Det är olika, och sen hur du lever vid sidan om lite också. Och ibland är det bättre att ta en vilodag än att genomföra det där passet som står i ditt träningsprogram, för att din kropp är för sliten. Den tar inte till sig, den bara bryter ner det. Mm. Och som sagt, det är väl det en av fördelarna hållit på som jag har gjort, att slita på min kropp hela livet och lära känna den, för jag känner verkligen när jag behöver en extra vilodag eller mentalt, som du säger. Ibland är det fysiskt, ibland är det mentalt. Mm. Ibland känner jag att jag känner inte för att träna idag. Jag känner nästan alltid för att träna, men ibland känner jag faktiskt inte för det.
Och har du någon vilodag per dag? Eller per vecka menar jag.
Per dag. Ja, jo, men det har jag. Uh-huh. Men den ligger inte fast så där, utan den kommer automatiskt när jag känner att idag är jag inte på hugget. Idag är jag inte sugen, eller jag är sliten fysiskt eller mentalt. Och då är jag väldigt noga med att då struntar jag i det, utan att ha någon ångest för att jag hade tänkt att träna, kanske. Mm. Så att idag är jag faktiskt vilodag, för jag kände, jag körde väldigt hårt igår, och så känner jag att jag är trött i mina muskler idag. Och jag hade tänkt att träna, men jag struntar i det. Och det är härligt.
Det är skönt att få vila lite. Jag tycker det är helt underskattat. Att man ska inte känna någon ångest över det. Vi har har redan fått in en mängd läsarfrågor via vår Facebook-sida som då heter Evelöv och Månström och dessutom från Instagram-kontot med samma namn. Och jag tänkte att vi skulle hugga tag i den första frågan som kommer från Tina och den handlar om hur man bör optimera sin vila och minska sin stress. Hur vet man att man är tillräckligt återhämtad för nästa pass? För att attackera den här frågan på bästa sätt tänkte jag att vi ringer upp en kille som verkligen kan det här med att minska sin stress. Nämligen killen som valde att lämna civilisationens brus för att flytta ut i de jämtländska skogarna för att kunna andas och ägna sig åt löpning. Varmt välkommen till Evelöv och Månström, Marcus Torgeby!
Oj, vilken presentation.
Du, hur känns det? Vad gör du?
Just nu håller jag på att bygga ett hus på Öckerö, så jag håller på att banka hela dagarna. Men jag ser liksom ljuset i tunneln. Det är nog en månad kvar innan jag är klar, tror jag.
Okej.
Så det är denna det jag har gjort de sista året, kan man säga.
Hinner du springa något då?
Ja, men jag är ute en timme varje morgon ungefär.
En timme? Oj!
Ja, men sådär. Så att jag, för jag känner att jag prioriterar det. Det är viktigt för mig att få göra det. Då får jag en timme för mig själv och så har jag... Då känner jag att huvudet sitter på kroppen sen. Och då kan jag gärna attackera resten av dagen. Sådär.
Men du, Marcus, har du träffat Malin någonting?
Nej, jag har aldrig gjort det. Jag vet ju vem det är, och sådär, men jag har aldrig träffat henne.
Nej, jag känner till dig också utan att ha träffat dig. Ja. Härligt. Ja. Ja.
Men du, Marcus, ja. Vad kan du ge något råd till våran lyssnare här om det här med att hur man gör för att optimera sin vila och minska stressen? Hur vet man att man är återhämtad? Det är egentligen flera frågor där.
Ja, men just med stress, jag funderar ju skitmycket på det faktiskt. Men en grej som jag tror, som man kanske inte alltid tänker på, att stress handlar ju om input, alltså för mycket input. Och input så inte bara handla om träning, utan det kan ju handla om mycket livet för övrigt. Alltså du sitter uppe för sent på kvällen och matar dig med för mycket tv och så är det svårt att sova sen, för du har inga sömnhormon. Alltså så man måste ju förstå att det är en helhet det där. Så ibland så när man känner att det är... Man har det här påslaget, man är lite så elektrisk i kroppen. Och tänker jag, när man börjar sova lite dåligt, det är tydliga signaler. Så där.
Vad gör du åt det då, nu för tiden?
Ja, men jag stänger av så. Försöker ta det lugnare på kvällen. Och så får jag bara sömnen, så grejar jag allt så där. Och är det så att man är inne i en kastperiod, ja men då är det läge, då kan du inte köra intensivt. Då får du gå ut och springa lugn distans då, tills du hämtar dig istället. Och så när du känner att du vaknar och är lite halvutvila, men då är det ju läge att kunna trycka på lite. Att man ändå, det är så ofta att man har sitt tydliga schema och så är det så bestämt vad det ska innehålla liksom.
Ja, för Marcus, vi pratade Petra och jag om det just där med att när man är inne i en mental tuff period, när man har mycket annat som tar energi, så orkar man inte köra de där hårda intervallpassen och det Nej. Kan stå i schemat att du ska köra 8 gånger en kilometer på en viss tid och så vidare. Och så finns det liksom ingen mental styrka. Kroppen kanske hade orkat, men inte huvudet. Och då känner du det, eller?
Ja, men precis. Jag har nog lärt mig, jag menar, jag har ju inte varit... Ja, men jag har ändå tränat mycket, även om jag kanske inte alltid tävlat och sådär. Och det jag har lärt mig är att jag lyssnar först på motivationen. När jag börjar känna, ja, men jag är lite osugen, liksom. Och det är väldigt sällan jag är det. Men om jag tar det på allvar, så räcker det med 2 dagar lite lugnare träning. Så är det liksom, jag hämtar mig. Kroppen kan fortfarande kännas okej. Men lyssnar jag inte på huvudet, utan bara, ja, men jag bara kör på... Det känns ju fortfarande okej i kroppen. Så. Och så kör jag då på några dagar till. Då är det som att jag... När jag då dippar rejält, så är det som att jag behöver 2 veckor hämta mig. Eller förstår du skillnaden? Att jag försöker lyssna på huvudet först, motivationen. Mm. För jag är typ alltid motiverad. Jag har lärt mig det. Jag behöver inte någon som eldar på mig. Utan jag kör så.
Jag tror att det är lite elit... Eller vad som är du? Elit, vad man ska säga. De som är riktigt duktiga, de har nog den...
Jag sitter och nickar här när jag hör Marcus prata. Mm. För det är precis det som är erfarenhet, tror jag, inom just det här med att känna efter i sin kropp, känna den väl och våga lyssna på det. För man vet att går du över den gränsen, då kostar det någonstans.
Och, ja, men du vet, ja,
eller hur? Som man kan lära motionärer som kanske inte har samma erfarenhet att det är liksom inte bestämt att du måste köra x antal pass per vecka, utan lyssna lite mera. Man tjänar i längden på det.
Ja, otroligt skulle jag säga. Du blir mindre skadad och du är mer motiverad. Och det i sin tur gör ju att du om man nu pratar resultat, det är ju också att du springer fortare i slutändan. Sådär.
Ja, men jag tänkte bara säga, hur vet man rent konkret då att man är återhämtad? Kan man känna det på något sätt?
Men jag tror, det beror ju på hur mycket man tränar, men om jag får prata lite mer ur träna mycket elitperspektiv, så är det så att jag tror ändå, även när du är inne i en träningsperiod, så måste du ändå ha minst någon gång i veckan när du får en känsla av att du får lite flow sådär. Alltså har du inte det, utan det bara går vecka efter vecka och det är tunga ben, ja men det funkar ju inte. Alltså kroppen måste ju släppa lite också.
Marcus, också ja. Att lite som du var inne på det här med det mentala, att när man är sugen på att gå ut på ett pass, det är ett tecken på att man ändå är fysiskt där också, eller återhämtad. Och när man, kroppen säger, det mentala är nog det som ofta sätter stopp först, eller hur? Att man känner att det är någonting som saknas här idag i min motivation, om man normalt sett nästan alltid har den. Och det är kanske kroppens sätt att säga att jag behöver en dag vila.
Ja. Det är precis det som är pricken på hit, kan jag säga.
Nu pratar vi ju liksom kanske när man tränar väldigt mycket.
Och det var det jag tänkte på.
Ja, exakt. Jag sitter och tänker på just när jag säger det, att det är ju lite ett elittänk kanske, eller de som tränar väldigt mycket som motionärer. Men det är klart att många motionärer, de har ju ett annat problem, och det är ju att latmasken tar över.
Precis.
Och att det blir liksom att nej, jag fick lite mycket på jobbet här idag, eller jag känner mig inte sugen idag, fast man kanske borde träna. Så att det här är inte helt enkelt, utan det här gäller de som tränar väldigt mycket, skulle jag säga.
Ja, men det är precis det jag menar. Jag buntar ihop er lite grann nu, Marcus och Malin. För mig är ni ändå de här professionella löparna som känner era kroppar väldigt väl, och ni har sällan brist på motivation. Maratonpodden har den här veckan ett betalt samarbete med Craft, som precis har lanserat en löparsko med namnet Explore. Och upptäcka, det är precis vad man kan göra med den här skon på fötterna. För tack vare samarbetet med den världsledande cykeldäckstillverkaren Vittoria har man lyckats skapa en yttersula som bjuder på lika skön löpning oavsett om du springer på asfalt, i skogen eller på grusväg. Varför har man då teamat upp med en cykeldäckstillverkare, undrar du kanske? Jo, man har inspirerats av mångsidigheten hos så kallade gravelcyklar. Alltså cyklar med bredare däck än vanliga landsvägscyklar och som fungerar bra i varierande terräng. Och nu ville Craft skapa en sko med samma hybridegenskaper. Eftersom jag inte får springa riktigt än på grund av min ryggbehandling, så har jag testat Explore under snabbare promenader på både asfalt och stig. Och jag måste säga att greppet är verkligen något utöver det vanliga. En skön och ombonad känsla får man tack vare mellansulan som är gjord i en mjukare version av Crafts PX Foam, som är ett miljövänligt material som är 20% lättare än traditionella material och som ger en härligt energisk känsla som håller dig igång under både korta och långa rundor. Jag längtar verkligen till om någon månad då jag kommer att få ta mina första löpsteg på över 8 månader. Då ska jag springinviga mina Craft Explore, som dessutom är grymt snygga i korallrött med turkosa skosnören. De finns även i svart, men jag älskar färg som ni vet och blir glad av färgglada löparskor. Och självklart har jag en rabattkod som du kan använda om du vill uppdatera din skogarderob inför löparsäsongen. Med koden Petra25 får du just nu 25% på hela sortimentet hos Craft. Och shoppar gör du på www.craftsportswear.com. Alltså www.craftsportswear.com, och koden är Petra25. Stort tack till Craft för att ni möjliggör Maratonpodden. Men om vi tar då sådana som mig och andra som precis som du säger, Malin, att man, jag orkar inte, nej, jag tar det imorgon istället. Eller,
men då kan jag ju tycka som just det här med, om du tränar 4 pass i veckan, det är ju ganska mycket till att du ska bli övertränad på det, kan jag tycka. Alltså det är ju, och det kan man nästan bara ha som regel. Sen så kan det ju bli, oavsett hur mycket man tränar, så kan man ju bli stressad, och det får ju konsekvenser då. Om stressen drabbar dig, du börjar sova lite oroligt, du är inte närvarande, utan du gör någonting på ditt jobb men du drömmer hela tiden om något annat, eller ja, men du vet, du är inte där, och sen då så känner du att jag har inte tid att träna, då kan jag nog ändå tänka att då blir det nog, då väljer du nog bort det som gör att det inte funkar på något sätt. Sådär. Mm. Jag tänker att det är ju i rörelsen så finns det liksom också återhämtning, och är det som då, ja men mycket, och ja men du vet den här stillasittande stressen som kan jobba, som ändå kan infinna sig om man har ett skrivbordsjobb, så tror jag ju det.
Mm. Ja, men jag tänker lite, det är två problem egentligen i det här, att de som tränar väldigt mycket och har svårt att vila, de har ett problem. Ja. Där är det här liksom att lära sig att våga vila. Mm. Det är vissa som behöver inte ha ett schema där det säger att du ska köra 5-6 dagar i veckan, x antal intervallpass och långpass och hit och dit, och jobba stenhårt och ha 3-4 barn på det. Det kan bli för mycket, och lära sig att lyssna där, och, men då är man mer van att lyssna. Om man jobbar hårt med kroppen, så är det lättare, om du blir klok, att känna vad som är vad. Men sen har vi en stor grupp människor som egentligen behöver ha lite mer struktur och kanske veta att jag ska träna 3 dagar i veckan, oavsett om jag är motiverad eller inte, för att det är inte för mycket, om man inte får ont någonstans självklart, men då kan man gå och träna något annat än löpning. En stor massa har ett annat problem, och det är att det faller ur det här med träning, och det blir liksom
man har inte det i blodet, så att säga, utan det liksom blir någonting som har kanske tillkommit när man fyllde 35-45. Det är ingenting som man har gjort hela livet, som ni har gjort, och då blir det ju att man lätt då väljer bort det och kanske väljer tv-soffan som man är van vid, för den har man ju, ungefär som ni är vana vid löpning, så är ju andra vana vid tv-soffan. Så jag tänker att det är kanske lite samma tänk man måste ha där, att
man måste piskas på lite istället, att ha hitta en struktur, att 3 dagar i veckan ska jag träna, jag ska göra det här. Vissa behöver en PT för att ha ett bokat möte, för att annars så faller det där passet ur och så vidare. Så att jag tror man måste hitta sin egen motivation i det där, självklart. Men att veta, även för motionärer som inte tränar stenhårt, så kan det ändå finnas samma tanke i det, att man måste lära sig och lära känna sin kropp lite. Och vissa som ändå inte tränar stenhårt kan träna för hårt, kanske utifrån sin nivå också ibland. Att man, jag märker det på sommaren när många går på semester, så har de sprungit 2-3 dagar i veckan på våren. Sen ska de springa 7 dagar i veckan för att de är på semester. Man ska ut varje morgon och springa sin runda, och då blir det för mycket. Så att det gäller ju att, inte bara träna för att man har tid, utan ha en plan.
Och
tror jag.
Ja, vara i fas med sig själv. För det är väl det du är bra på, Marcus, och vara i fas med sig själv, upplever jag. Och sen det här att kanske inte slaviskt följa ett schema.
Nej, jag har ju ofta en plan, men jag kan ju också se när jag hjälper folk som inte tränar så mycket som jag har gjort, så är det ju ändå att man har ju en grovskiss, alltså det här ska in, men sen om det blir på tisdag eller onsdag, eller det är ju skitsamma, för på något sätt så är det ju, ja men livet, man måste ju också lyssna på det, och det är ju det som är det roliga detta, tycker jag, att det blir ju som en skola, så att man bara också lär känna sin kropp sådär.
Har du några egna mål nu framåt med din egen löpning?
Ja, men jag har ändå... Nu ska huset bli klart, och sen så vill jag känna att jag känner att det är kroppen, nu ska jag komma tillbaka lite. Jag har några långturer jag vill springa, och så springer några mer vanliga asfaltlopp jag är lite sugen på. Det var ju länge sedan.
Jaha, det ser man. Ändå, asfalt alltså.
Ja, men du vet.
Det är lite otippat. Du, Marcus, det är jättekul att vi fick ringa upp dig och snacka lite grann här med dig. Jag hoppas att du vill medverka framöver också, att vi får ringa upp dig och snacka lite om. Toppen, ha det så bra och lycka till med löpningen.
Hej då.
Ha det gott. Vi har ännu en läsarfråga här från Linn Åsen. Och den handlar om hur man ska äta under lopp och långpass. Hur laddar man upp innan? Vad är lätt att få i sig? Och finns det några do's and don'ts? Malin, om vi ska börja från början här. Äta under lopp, gör man det? Gör du det?
Nej, jag gör inte det. Jag springer ju inte längre än ett maratonlopp, och för mig inte det är tillräckligt långt för att jag ska behöva äta. Men det är klart att om man håller på väldigt många timmar så tar ju energin slut till slut. Det är ju en svår avvägning det där, just att äta och ändå inte få ont i magen eller få håll eller någonting sånt, och ändå inte ta slut på energi. Så att det är där vi kommer in på det här, vad är liksom en vettigt sätt att få i sig? Är det de här geléerna, är det energidrycker, är det en bulle eller banan eller vad det nu är som brukar erbjudas på lopp. Det där måste man testa på träning, tycker jag, för att det är så otroligt individuellt med hur man, ja, hur man mår i magen av olika saker. Så att,
men du käkar inte ens en gel alltså när du springer maraton till exempel?
Nej, absolut inte. Det mår jag illa av. Så att, nej, jag dricker bara sportdryck och vatten. Det får räcka. Jag är lite sådär, på något sätt så man är uppe i högt flås och trött och sådär, så känner jag att det gör mer skada än nytta. Men det där är som sagt väldigt individuellt, och jag tycker man ska prova det på träning, för det är där man kan känna vad som funkar för en själv.
För själv har jag ju i gällen som någon slags milstolpe i loppet, att jag har sagt till mig själv att om vi tar till exempel ett maraton, så får jag ta en gäll efter 10, efter 20 och efter 30.
Men du mår inte illa eller känner att det blir liksom...
Jo, alltså det är inte så att man äter, man drar inte i sig den där gällen med njutning, utan den smakar ju oftast väldigt sött och lite klistrigt sådär. Så att egentligen så gillar jag ju inte den, men... Jag tar den ändå.
Har du provat utan gel någon gång och känt någon skillnad? Eller
jag har inte vågat faktiskt. För att alla håller ju på med de där gällorna. Du har ju aldrig stått i ett motionärs... led längre bak i ett lopp, men
men snart
där är det ju väl, alltså en del ser faktiskt ut som, det fanns en sån här go-go-dansarska på 20-talet som dansade med bananer kring höfterna. Vet du vem jag menar?
Nej, inte riktigt.
Josephine Baker.
Ja.
Folk ser faktiskt ut lite som hon, fast det är gäll som hänger från ett sånt här triathlonbälte. Och så har de så här 20 gäller runt, och så undrar man så här, ska du springa typ ultramaraton på 200 kilometer eller ska du springa ett maraton? Lite så undrar man.
Ja, men jag är ju sådär fortfarande i det där elitidrottstänket att jag vill absolut inte ha någon extra vikt på mig. Det är inte tal om att ha massa överflödig...
Ingen vätskeryggsäck?
Nej, verkligen inte. Ja, men det är väl det som jag tycker är skönt, skillnaden mellan träning och tävling också då, att på träning på långpass då har jag ett vätskebälte, och ju längre passet går desto lättare blir det där bältet, för man dricker upp den där vätskan som väger, och det känns lättare och lättare på ett sätt. Och på tävling då har jag inget bälte alls och ingen extra vikt, utan då bjuds man på att dricka. Så att det är inte riktigt i mitt system. Men jag förstår tanken, för att det är ju så att tar väl energin slut så är det svårt att hinna ikapp den med sportdryck och det som bjuds. Utan känner man att det där är viktigt för en själv för att hålla energinivån uppe i hela loppet, så tycker jag absolut man ska köra det.
Men man måste egentligen börja vänja kroppen vid det man har tänkt äta, dricka under loppet redan innan. Det kan ju bli lite svårt om man då springer ett lopp och inte är helt säker på vilka drycker som kommer att bjudas. Då måste man ta reda på det i förväg.
Ja, om man är känslig för det. Min mage är väldigt okänslig egentligen, ska jag säga. Jag äter rätt tätt in på lopp. Jag har aldrig funderat på vilken sportdryck som bjuds. Även ifall jag har känt det många gånger när jag springer, att vissa sportdrycker tycker jag är hemska att behöva dricka. Jag gillar inte smaken. Men det är ingenting som jag lägger vikt vid att fokusera för mycket på, utan jag tar det som bjuds. Men samtidigt så är man känslig i sin mage, vilket många är, så är det en detalj i uppladdningen absolut, som jag tycker att man ska lägga tid på om man känner att det kan faktiskt sinka ens hela lopp om man missar i det, om man är känslig.
Men vätskebälte sa du, tycker inte du att det är jobbigt när det skvalpar?
Men det finns ju bra vätskebälten, tycker jag.
Vad har du för vätskebälte då? Kan du göra lite reklam?
Sitter jag och tänker här.
Har du det här gamla old school som ser ut som tvål?
Ja, absolut.
Perfekta.
Perfekta, där har vi
det. Är det den?
Jajamän.
Riktigt så här gammal goding.
Ja, gammal sponsor på 90-talet till mig, så att de är kvar.
Ja, flitigt kopierat märke också, tror jag.
Nej, jag störs inte alls av att bara de sitter fast, liksom inte flyger av, så får man ju dricka. Ibland dricker jag lite mer än vad jag skulle vilja, för att jag vill få ner den där tyngden av vätskan. Det är bättre att ha inne i kroppen än utanpå.
Men du, sen undrar jag en annan grej också som kan vara ett bra tips till dem som lyssnar. När du greppar den här muggen, för det är det du på lopp då, hur dricker du?
Tyvärr så är det ibland så här att jag springer lite för fort. samtidigt som jag vill helst inte stanna, för det kan skapa bara att det är tungt att komma igång igen. Så jag försöker liksom att springa medan jag dricker, och ibland skvalpar det där så att det kommer över hela linnet och i hela ansiktet istället för i munnen, så får man ta en till kopp.
Trycka ihop muggen, har du inte provat?
Nej, jag har sett faktiskt de som gör det, men jag har inte provat den taktiken.
Det fick jag faktiskt, ett av de första tipsen jag fick från min coach Ingmar, som är en fantastisk människa i Uppsala, över 70 år, som rör sig smidigt som en ninja i skogen, och han har sprungit länge, och han säger att man ska trycka ihop muggen. Det tycker jag funkar faktiskt bra, för tjoff så får man i sig allting.
Men du, tack för tipset, äntligen.
Ja,
så har jag några små detaljer att plocka fram här.
Det blir många sekunder på nästa lopp där.
Ja, nej, men faktum är att det där är ett problem ibland när det liksom bara kommer i hela ansiktet, och speciellt sportdryck, så blir man liksom kladdig och klibbig och får inte i sig det man ska. Så att,
men hur mycket stör det dig? Nu kommer vi från ämnet lite grann, men jag kom in på någonting annat här. Alltså, jag var med om på ett lopp att jag fick sportdryck på händerna, och så började jag tänka på att det blev så här klibbigt och jättejobbigt att tänka på det där. Jag kom som ur mitt flow. Är det någonting som du känner igen?
Nej, alltså jag försöker att inte påverkas av yttre omständigheter för mycket, för det händer grejer ibland som kan göra att man tappar fokus, och jag menar, ordentlig motvind någonstans eller kommer någon regnskur eller något, men jag försöker att, jag är väldigt mycket inne i mig själv när jag springer tävlingar, så jag lägger ingen energi på sånt, men jag tänker annars att en sån grej ibland kan vara bra när det händer någonting som avleder tankarna mot den här trötthetstänket. För den är ju det största hotet, tycker jag, för de flesta, när man börjar bara tänka hur trött man är och hur långt det är kvar. Och istället för att fokusera på något annat eller positivitet. Men så det är där den stora skillnaden, tycker jag, är med träning och tävling också. Att man kan avleda det med att fokusera på publiken, att det är god stämning, eller titta på någon medtävlare, vilken löpstil den har, eller någonting som tar bort tankarna. Och så att det där tänkte jag kanske var positivt, om man hade kladd på händerna. Så.
Ja, det kanske var till och med. Men, och sen då, den här Linn-tjejen då, som undrade, hon frågade då hur man laddar upp innan, och då så sa du att ja, men jag kan käka ganska tätt in på lopp. Mm. Men många kan ju inte det, för att man får problem. Men, och så kanske man inte vet riktigt hur magen och resten av kroppen fungerar just när man ska springa lopp. För jag tänker att det är andra hormoner i omlopp kanske när man ska springa en mara jämfört med när man ska ut på ett långpass. Så det kanske inte går att jämföra heller rakt
Nej,
av.
Nej, det är ju tyvärr så att har du aldrig sprungit en tävling, så är det klart att ofta händer det grejer i kroppen inför tävlingar. Man blir lite extra nervös och magen känns orolig, och det händer även för mig att jag känner att den här adrenalinpåslaget inför en tävling gör ju att man springer på toa lite extra mycket innan och så, men det går inte att riktigt prova sig fram på tävling heller, men lite grepp har man väl av hur ens mage fungerar, om man är väldigt känslig eller inte mot att äta sent och så. Jag är så energimänniska, så jag vill inte vara hungrig när jag springer, så därför äter jag inte för tidigt inpå, för då, eller för tidigt i förväg, för då hinner jag bli hungrig innan det är dags, så att jag vill vara liksom varken mätt eller hungrig, och jag bränner så mycket hela tiden, så att jag känner att för mig är det viktigt att äta ordentligt, kanske 3 timmar innan i alla fall.
Men om vi säger en mara då, eller en halvmara till exempel då, som många springer då, vad är ett vettigt inför loppet, sista måltiden inför loppet? Nu lät det dramatiskt, sista måltiden, men ja, liksom, är det en matt man kan ta sådär, och vad brukar du köra?
Jag brukar ju, alltså 3 timmar innan ett långlopp, då vill jag ha ordentlig mat.
Varm
det är klart
mat.
Att, ja, det är klart att om det är på morgon, man ska springa på förmiddagen eller mitt på dagen, då blir det ju en ordentlig frukost. Och, och är det ett lopp senare på dagen, då hinner man ju kanske med en lunch också. Men då är det stort fokus på kolhydrater för min del. Det är ordentlig laddning med pasta eller ris eller någonting för att faktiskt ha den där energin som är den lättaste att komma åt under ett långlopp för kroppen. En sallad är inte liksom det som man klarar en mara på i det läget.
Det tycker jag är lite jobbigt det här. Jag sprang ett lopp nyligen. Det var bara en mil, eller bara, det är inte så bara, som startade klockan 2. Det tycker jag var svårt, för då var man, käkade frukost ganska sent, vid kanske 10 och sådär. Och sen så var det som att man inte riktigt, men jag kan inte äta lunch för då det blir för mycket, så man ska springa milen, då går det ganska fort så. Ja. Och så blev det jättekonstigt, för att vi hann inte med riktigt och min son var lite grinig och sådär, så det var som att jag inte åt någonting. Och då stod jag där i startfållan och tryckte i mig Marabou med mjölkchoklad och hallonlakritsskalle.
Okej.
Okay. Jätteoverload med socker och sen så värsta dippen. Men det är svårt alltså. Borde jag tagit en macka kanske?
Ja, det där är ju liksom en del i planeringen, att även om du äter en sen frukost så jag tänker alltid ändå klocka. Där är jag liksom, lyssnar inte överhuvudtaget på om jag är hungrig eller sugen, utan 3 timmar innan start då trycker jag i mig en tallrik gröt eller pasta eller någonting, oavsett om jag är det minsta sugen eller inte.
För det är bara att köra.
Då är det bara fokusera på att det här måste jag ha. Så att i det läget så lyssnar jag inte på kroppen, vad den vill ha, utan mera räknar. Det är Skalman, det är ät- och sovklockan.
Smart.
Som är igång. Så att jag tror där är en del i sista förberedelserna, att man faktiskt bara räknar när det passar att äta, oavsett om man vill eller inte.
Det låter jättesmart, jag ska faktiskt göra det, känner jag. Det där var inte alls bra, för man märker väldigt stor skillnad, även när man springer intervaller och sådär, att det är, har man inte förberett sig bra, alltså enligt Skalman-metoden, då känner man det faktiskt på passet också.
Ja, men det kostar. Det är absolut. Ja. Så att det är sådana små saker som man faktiskt kan tjäna väldigt mycket på. Och ska du springa en rejäl långt lopp eller urladdning så kan det vara värt att tänka lite dagarna innan också. Att du inte slarvar 1-2 dagar innan också med att du glömmer bort att äta lunch eller äter bara någon liten sallad och så blir hungrig. Utan trycka i sig faktiskt lite mera mat än vad man är sugen på. Det gör jag i alla fall, för att lagra in lite i musklerna.
Och jag skulle också vilja uppmuntra framförallt, tror jag, tjejer som kanske känner igen sig i det här, att man kanske råkar vara den personen i familjen som är den enda som tränar. Och håller man på med långdistanslöpning så bränner man mycket, och så kanske man då har en partner hemma som inte alls tränar och kanske inte alls har samma energibehov som man själv har. Då kan det vara lite jobbigt att ställa sig och brassa lunch eller käka någon macka där när den andra inte gör det. Men jag tänker att där måste man ju våga bara, precis som du säger, mat- och sovklocka, strunta i att vad samhället tycker eller vad andra äter, utan man måste köra sin egen grej.
Ja, det där är väl bara att ha en öppen dialog i familjen också, att få den andra att förstå att det här är energibehovet jag gör, så här lever jag hela dagarna.
Men förstår du känslan av att man är, vi har ju ändå lite så traditionella könsrollsmönster, att mannen har traditionellt varit den som presterar, och plötsligt är det kvinnan som presterar och äter mest i familjen. Den är lite svår.
Jag förstår absolut tanken. Det är ju att jag är ju helt ovan vid det, med att jag är uppvuxen själv med att äta mest jämt. Så att det går liksom inte in riktigt hos mig. Men jag förstår absolut tänket, men jag tror att det där är som med allt annat. Individuellt gå in i sina egna behov och ta hänsyn till dem helt enkelt. Sen får man ju se till att ens partner då, om den inte rör på sig, så se till att inte den kanske hänger på alla de här extra måltiderna.
Då kan det bli lite problem.
Då kan det gärna hamna ett par kilo för mycket.
Ja, men det vill man kanske. Nej, men det är väl ett väldigt vettigt råd, tycker jag. Och ni som lyssnar, ni vet väl att ni bara kan ösa på med frågor till oss. För det blir ju lite grann så här, Malin och Petra.
Ja, men det är det som är så härligt. Vi vill ju veta vad det är för funderingar som ni sitter med. Mm. Och om vi kan komma med några bra erfarenheter från det på olika håll. Så det här är ju superspännande.
Och jag älskar att det blir lite nördigt ibland också. Så när man pratar om det här, hur man ska hålla muggen när man springer, och hur man, alltså inte muggen som i toaletten, utan pappersmuggen.
Ja, och den där, Peta, den ska jag faktiskt prova nu.
Ja, du fick lära dig någonting nytt där.
Nu kommer jag slå pers här.
Ja. Du vinner Lidingloppet nu kanske. Ska du springa Lidingloppet förresten i år?
Jag ska springa Lidingloppet, och så ska jag prova den nya drickmetoden där, så får vi se om jag kan återkomma och tacka Petra för nya tips här.
Det var Petra-tipset där som gjorde det. Spot. sportdryck, det är ju någonting som vi löpare förr eller senare kommer i kontakt med. Eller vad säger du, Malin?
Absolut. Bara gå på vatten när man springer långt och maratonlopp och så. Det funkar inte.
Ingen hit, nej. Men aminosyror, som alltså är byggstenar i protein och vitaminer i en sportdryck, är det verkligen bra? Det tror i alla fall Vitamin Well, som säger sig ha skapat den optimala sportdrycken som bär namnet VV+. För att få veta mer om den här drycken har vi bjudit in Petter Eriksson Holén från Vitamin Well. Varmt välkommen hit.
Tack så mycket.
Att just du är här är ingen slump, har jag förstått, för du gillar att springa.
Absolut, jag springer mycket och gärna.
Mm. Kan du nämna några meriter så att vi får ett hum om vad du är för en?
Meriter och meriter. Jag har väl ett par maratonlopp i bagaget i alla fall. Mm. Berlin, Amsterdam och ett par gånger i Stockholm också. Så att, det tycker jag är kul.
Mm. Den här nya sportdrycken då, som ni då menar på är en slags ny typ av sportdryck, skulle man kunna säga.
Mm.
Vad är grejen med den?
Ja, grejen är ju att den klassiska sportdrycken innehåller ju en kolhydratblandning med elektrolyter. Men vår sportdryck, Vitamin Well Plus, innehåller dessutom aminosyror i form av sustamin och BCAA, som tidigare har varit ingredienser som är väldigt populära inom styrketräningen. Men det har blivit en våg i konditionsidrotten också, där det här har kommit in mer och mer. Och det känner vi verkligen av, så det är därför det är så kul att den har kommit ut bland löpare och cyklister och sådär. Så det, det känns jättekul.
Men vad har vi löpare för nytta av det här då?
Jo, men aminosyror har ju en hel del fördelar. De aminosyrorna vi har adderat i våra drycker. Dels så blir det ett snabbare vätskeintag. Det förlänger tiden till utmattning. Och dessutom så har en bra påverkan på muskler. Nedbrytningen tar längre tid. Och dessutom så tillför energi till musklerna och stimulerar muskeltillväxten. Så det är mycket positivt när det gäller musklerna i kroppen.
Men hur bra tas de här aminosyrorna då upp i kroppen? Kan du förklara? Eller liksom är det på en skala 1-10 eller vad man säger?
Nej, men det funkar ju så liksom att i och med att vi har ganska många olika delar av näringsämnen i vår dryck, till skillnad från andra sportdrycker, så tas det upp lättare av kroppen. Så att det kommer ut ganska fort sådär.
Mm. En sportdryck ska ju både vara fysiskt, att den går ut i systemet och får kroppen att fortsätta funka och att man inte drabbas av kramp. Och sen ska den ju gå upp i huvudet också så att man faktiskt fortsätter att fungera och kan tänka vettiga tankar. Jag har varit ute också efter, jag är jätteglad att det kommer en sån här sportdryck, för jag tycker att det finns många mindre fungerande sportdrycker på marknaden som är riktigt hemska och behöva dra i sig under långlopp.
Ingen nämnd, ingen glömd. Men du, vad är det som är så himla bra med den här sportdrycken då, Petter?
Nej, men det är precis som Malin är inne på. Jag har ju också jobbat i konditionsidrottsbranschen, om man får kalla det så, i över 3 års tid innan jag hoppade på Vitamin Well. Så jag vet ju att det här är en produkt som har saknats. För just sportdryckssegmentet har ju stått ganska still jämfört med allt annat i konditionsidrottssvängen. Sådär. Så att det är jättekul att den har kommit. Och det är många löpare, många cyklister som har saknat en dryck som liksom täcker in hela spektrat.
Men är det det, Petter, som definierar en sportdryck, att det på något sätt innehåller alla de här delarna? Eller vad är det som definierar en sportdryck egentligen?
Ja, alltså det finns ju såklart lite mer ingående definitioner. Men egentligen så är det som vi är inne på. Det är en kolhydratblandning. Men i och med att vi har adderat de här aminosyrorna och vitaminerna så får en liten annan effekt och en annan smak. För många som provar vår sportdryck säger direkt att den är ju inte så söt som annars sportdryck. Och det är den inte, utan den har en särpläggad smak som hittills har varit väldigt, väldigt uppskattad.
Det låter jättebra, för att jag vet själv då, när jag har kört maraton, till slut undviker man ju, det är jättedumt. Man ska ju inte undvika att ta dryck, men man vet att man kommer att må illa. Och då undviker man nästan det och tar hellre vatten. För att, vilket ju sätter krokben, speciellt då vi som är motionärer som ofta håller på ganska länge när vi springer maraton och halvmaraton och sådär. Mm. Så behöver vi verkligen kanske då faktiskt ta den där sportdrycken.
Ja, framförallt. Så vi pratade lite innan också om den här söta smaken, att man blir så himla, himla trött på den. Och den har ju en annorlunda smak också. Den smakar faktiskt inte lika sött. Och det tycker jag i alla fall personligen känns jättebra. Och att man slipper det här illamåendet och magontet som man ofta får efter 2 timmar på ett maratonlopp till exempel, eller under ett långpass på träning.
Jag ser Petra, du sitter och dricker här. Jag har inte smakat den än. Jag måste faktiskt
korkat upp här. Jag känner att Ja, den är ju inte sliskig, det kan jag inte påstå. Nej. Men där ändå kommer ju socker på andra plats här. Men socker behöver man ju, för att annars så blir det svårt att få energi i sig.
Det är det som går i huvudet. Ja. Det är det som man behöver. Och jag ska säga att ibland på slutet av långlopp, då har jag istället för att gå på de här sportdryckerna med den här sötningsmedelskänslan, så har jag haft någon som har langat avslagen Coca-Cola. För att inte få kolsyran, men ändå bara få socker rakt upp i hjärnan. Och koffein. För att liksom överhuvudtaget kunna tänka tankar att man ska i mål och så vidare.
Jag sprang i Mauritius halvmaraton här i somras. Då fick vi faktiskt Coca-Cola och sockerbitar på kontrollerna. Och någon apelsinklyfta också. Okay. Det var lite, vad tror du om det, Petter?
Ja, då hade jag hellre druckit vitamin well plus.
Ja. Så mycket kan jag säga. Ni kanske kan bli sittesponsor.
Ja, nej, men jag måste säga att det här, nu har jag ju sippat här också på den här. Mm. Och den, jag gillar att den inte är det där supersöta, för det är det som man börjar må väldigt illa av. Ja, jag gillar smaken. Mm. Lemon lime, det är faktiskt...
Och just när man pratar med om balansen också, gör ju att den funkar ju väldigt bra till träning. Utan jag känner väl personligen att jag inte egentligen skulle druckit vanlig sportdryck varje gång jag är ute och tränar. Men när den har den här lite mindre söta smaken, så tycker jag att den funkar alldeles utmärkt till träning också.
Alltså både gymträning och löpning.
Absolut.
Alla typer av träning tycker du?
Spela squash, tennis, innebandy eller ut och löper eller cyklar så funkar det ju.
Vi ska även tillägga då att det finns en variant på den här drycken som innehåller sötningsmedel. Mm. Vem behöver den?
Ja, men det är ju folk som kanske inte tränar lika hårt då, eller man ska säga. Det kan vara alternativ form av träning, men som ändå vill ha i sig alla näringsämnen som finns i vitamin well plus. För det är ju i stort sett samma sak förutom att det innehåller sötningsmedel istället för socker då.
Så om man, är det de som har blivit hooked på smaken och vill ha den jämnt även när de inte springer då? Kanske?
Ja, precis. Jag på jobbet till exempel.
Den här drycken gjordes för dig på jobbet.
Ja, exakt.
Du, Petter, tack så jättemycket för att du kom hit och pratade om den här nya, vad ska jag säga, nya generationens sportdryck. Det ska bli intressant att se vad de andra varumärkena gör nu när den här har kommit, tycker jag i alla fall. Mm. Och se om de kanske, om det dyker upp fler liknande. Det tror jag i alla fall. Vad tror du, Malin?
Ja, absolut.
Tack så mycket för att du kom hit, Petter.
Tack, tack.
Nu ska vi prata om en amerikansk trend som jag jublar lite inombords åt. Det handlar nämligen om att äta frukost. Mat till middag. Det här är någonting som jag ägnade mig åt väldigt flitigt när jag levde som singel. Och trenden har fått namnet Brinner, som alltså är en sammanskrivning av breakfast och dinner. Och jag tänkte att vi skulle djupdyka lite i det här med frukost till middag, och därför har jag bjudit hit Kristina Andersson som är senior produktchef på Risenta. Varmt välkommen hit.
Tack, tack.
För det första så ska jag säga att jag tycker det är häftigt. Risenta verkar ha gjort en riktig sån här resa de senaste åren. För nu känns det som att ni finns överallt i mataffärerna.
Mm, det stämmer. Vi som sagt har haft vår hylla som är full med Risenta-produkter. Men de produkterna vi flyttat ut till rätt hylla, så mjöl till mjölhylla, müsli i müslihyllan. Vi har pasta i pastahyllan och sen har vi vår gula hylla fylld med frö och kärnor. Så att ja, vi syns på massor av olika ställen i butiken.
Just det, och det underlättar att ni har så här gula, knalliga förpackningar också förstås.
Ja, yes, det gula är vårt signum.
Ja.
Verkligen.
Och nu nämnde ju du lite grann av det ni har i ert sortiment. Det var pasta, bröd, fröer. Kan du nämna någonting mer som ni har?
Gud, vi har mjöl, specialmjöl, vi har müsli, vi har granola, som sagt massor av frökärnor, gryn, nötter, ja, en uppsjö med naturliga hälsosamma produkter.
Yes.
Yes,
grymt. Men du, den här trenden då att käka frukost till middag, varför ska man egentligen äta frukost två gånger?
Ja, varför inte, säger jag.
Nej, jag håller ju med, men jag bara tänker, det andra som lyssnar här tycker bara, va?
Ja, men alltså som sagt, müsli, granola, gröt, flingor tänker man ofta är perfekt till frukost. Men sen ibland kanske man inte hinner med lunch. Då har man en bra müsli, massor med kanske frö och kärnor, så äter den med frukt och bär. Ett mellanmål innan träningen är ju perfekt med lite flingor och en banan. Och på kvällen om man kommer hem sent, man är hungrig, varför inte koka lite gröt av ett ägg? Så det är ändå, du kan få i det väldigt väldigt bra mat väldigt snabbt och det är bra innehåll.
Men jag tror att man kanske har, det har varit lite utskällt det där att inte ställa sig och laga någonting så här regelrätt utan faktiskt bara, eller bara dra ihop frukostprodukter. Det är som att man har slarvat då, kan man få känna. Men så behöver det alltså inte vara.
Nej, det tycker inte jag. Absolut. Tar du en müsli som har ett bra innehåll med fröer, kärnor, nötter och frukt och vet att du får i dig bra saker. Så det är väl det, vad för produkter du väljer.
Men de här som lyssnar på den här podden då, utgår jag från tränar hyfsat mycket och bränner väldigt mycket energi och behöver mycket energi då för att orka träna. Kan man äta Brinner flera gånger i veckan och ändå prestera bra?
Ja, jag är ingen kostexpert, men alltså varierad kost är den bästa kosten. Men alltså, äter du en kvarg med, alltså, tillsammans med en bra müsli eller en bra granola, det tror jag absolut. Men en varierad kost, men som sagt med naturliga hälsosamma produkter.
Det här med mättnad tycker jag kan vara ett problem. För att när jag käkar så här, min frukost då, så är det väldigt mycket mackor och så är det fil och müsli. Och sen så kan jag känna ganska snabbt att jag blir hungrig igen. Så där om 2 timmar senare så behöver jag nästan äta lika mycket till. Har du några tips på vad man kan käka för någonting så att man håller sig mätt längre?
Ja, alltså du kan ju äta, alltså just om du äter saker som innehåller mycket frö och kärnor och nötter, så får du i dig en bra balans med fett och kolhydrater och högt energiinnehåll. Och sen så balanserar det med frukt och grönt. Så tror jag man får en bra balans med det.
Och sen jag tänker vi snacka om kvarg och andra proteinrika mejeriprodukter. Det behöver ju inte ens vara mejeriprodukter. Det kan ju vara havre, yoghurt eller vad man kan hitta på. Absolut. Det kan man också ta kanske.
Absolut, absolut. Det finns ju soja och mandelmjölk och havremjölk och så vidare. För att just att variera. Så det är ju, det blir också supergott.
Du själv då, käkar du Brinner?
Absolut.
Hur ser din Brinner ut då?
Ja, men det är väl så ibland man kommer hem kanske sent på kvällen och man känner man kanske inte hinner åka. Kanske jag tar en gröt eller gör en smoothie och sen toppar den med massa müsli. Innan träningen kan jag ta en kvarg och massa med granola på den. Så att absolut, man vet man får i sig bra saker och nyttiga saker.
Den här trenden då, tror du att den är här för att stanna eller är den dagslända?
Jag tror den är här för att stanna. Faktiskt. Många är ju på språng och kanske inte har den, man har inte tid och då är detta ju mat man enkelt kan äta och inte behöver förbereda, men man vet man får i sig bra saker. Men det är just att göra rätt val och titta vad sakerna innehåller, absolut. Och att man blir mätt av det.
Ja, men det tror jag är viktigt. Mm. Jag tror att jag måste röra mig bort från mackorna och på något sätt lägga till någonting mer. Så där. Vilken är din egna personliga favoritfrukost?
Oj, jag gillar ju naturell yoghurt med någon god müsli som innehåller mycket frö och kärnor, såklart. Det och nötter, det gillar jag. Och kanske ett ägg till det och någon lite juice.
Ägg tycker jag är riktigt underskattat, det är ju supergott. Det och riktigt, riktigt bra mat.
Jättegott.
Också.
Ja, och enkelt. Även det är ju också något väldigt enkelt.
Och jag är ju juice junkie också, ska jag säga. Så det får man gärna lägga till också.
Ja, ja.
Kul! Ja, men då hör ni det här ute. Brinner, det är alltså helt okej att käka frukost till middag. Det är till och med trendigt.
Ja, absolut.
Himla roligt att du kom hit, Kristina Andersson från Risenta.
Tack så hemskt mycket.
Det har faktiskt blivit dags att runda av för den här gången. Jag tycker det var superkul att göra det här med dig, Malin.
Ja, detsamma. Jättehärligt.
Och vi hoppas förstås att det blir massa avsnitt framöver. Vad ska du hitta på efter det här?
Ja, jag ska ta min cykel, cykla hem. Det är 15 kilometer
hem. Från Stockholm City till Lidingö?
Ja, jag är ju runt på min cykel. Det är mitt kontor. Hela dagarna rullar jag runt. Så att, jag tror många som har sett mig som ute och springer på luncher. Så då
du, min kille överallt. Har faktiskt sett dig flera gånger, säger han. Jag såg Malin där.
Ja, jag är överallt.
Du är överallt. Ja. Och du som lyssnar på det här, vi hoppas förstås att du vill höra av dig med feedback till oss. Så att tveka inte att gå in på vår Facebook-sida eller vårt Instagram. Och Evelöv och Månström är det man ska söka efter då. Och Malin kommer ju här efter det här programmet, kommer ihåg, och dra igång på allvar här i sociala medier, eller hur?
Ja.
Och lägga ut sina mackor och allting.
Du, där är du min coach, Petra. Jag kan bara bli bättre, så kan jag säga.
Ja, men det är rätt inställning. Jag ska lära dig allt jag kan. Okej, tills vi ses igen så vill jag bara säga, spring snyggt, ha kul och njut av livet. Det här programmet sponsrades av Vitamin Well och Risenta och spelas in och produceras av Beppo Ljudproduktion.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.